Här börjar Cajun Blood av James Lee Burke. Inläst av Håkan Julander. Översättning av David Nessle för Jäntas. Till Pharrell och Patti LeMoyne och min gamle tolvsträngspartner Murphy Duwa. 1. Jag har känt familjen Sonnier sedan jag var barn. Jag gick i den katolska skolan i New Iberia tillsammans med tre av barnen, tjänstgjorde i Vietnam tillsammans med en av dem och hade en kort affär med den yngsta, Drew, innan jag blev inkallad. Men Drew fick mig att förstå att familjen Sonnier gör sig bäst på håll. Inte för att de är dåliga människor, utan på grund av något slags karaktärsfel. En brist på det ärftliga eller sociala lim som håller ihop mänskligheten. Man kände instinktivt att man inte ville veta mer om deras familjebakgrund, på samma sätt som man känner att man inte vill höra en förtvivlad människa bikta sig på en nattöppen bar. Som polis har jag lärt mig att pedofiler kan hålla på i åratal och ibland förgripa sig på hundratals barn eftersom folk vägrar lyssna till sina instinkter om förövaren. Vi äcklas och stöts bort av de bilder vi ser för vår inre syn och hoppas att det trots allt rör sig om ett missförstånd. Upprepad barnmisshandel hör hemma i samma fack. Ingen vill tänka på det. Jag kan inte minnas att jag någonsin sett en vuxen person ingripa mot en annan vuxen som bär sig illa åt mot ett barn. Åklagare tycker inte om att åtala barnmisshandel, för oftast är det bara barnen som kan vittna. Och de är livrädda för sina föräldrar. Och om man lyckas få dem dömda så innebär det ironiskt nog att barnen blir föräldralösa och hamnar i fosterhem eller på en institution som inte är stort mer än en förvaringsplats. Som barn såg jag brännmärkena efter cigaretter på Sonnier-barnens armar och ben. Sårskorporna såg ut som grå hoprullade maskar. Jag började tro att Sonniers bodde i en ugn snarare än ett hus. Det var en vacker vårdag när vakthavande på Iberias polisstation, där jag jobbade som civilklädd kriminalare, ringde hem till mig, sa att någon skjutit genom Weldon Sonniers matsalsfönster och undrade om jag kunde åka ut dit direkt, istället för att anmäla mig på stationen först. Jag satt vid frukostbordet och genom fönstret luktade det fukt och spirande växtlighet från hortensiorna i rabatten och ekarna och pekanträden som droppade av nattens regn. Det var verkligen en fin morgon. Gryningsljuset var som en rök i trädkronorna. Är du kvar, Dave? Sa vakthavande. Kan du be sheriffen att skicka dit någon annan? Sa jag. Gillar du inte Weldon? Jo, jag gillar Weldon. Men jag har lite svårt för en del av det som rör sig i hans huvud. Visst, då säger jag det till chefen. Strunt samma, sa jag. Jag kan vara där på en kvart. Berätta resten. Det var inget mer. Det var frun som ringde. Inte han. Typiskt Weldon, va? Han skrattade. Det påstods att Weldon lagt ner över 200 000 dollar på att restaurera sitt hus ute vid Tesh-träsket. Det var från tiden före inbördeskriget. Byggt i väderbitet vitkalkat tegel med stor pelarförsedd entré. Loftgång som omslöt hela huset. Gröna fönsterluckor med ventilation. Dubbla skorstenar i husets bägge ändar och utsirade järnbalkonger kopierade från berömda byggnader i New Orleans French Quarter. Den långa uppfarten mot huset doldes av mossbelupna ekar som välvde sig över vägen. Men Weldon Sonnier hade inte slösat bort själva ägorna på det utsirade eller pittoreska. Han hade hyrt ut all jord framför huset, inklusive den nere vid floden där slavarnas hus en gång stod, till lantbrukare som odlade sockerrör på den. Det slog mig som lite ironiskt att Weldon la ut så mycket av sina oljepengar för att få bo i ett förkrigshus, när han faktiskt vuxit upp på en nästan 150 år gammal bondgård med underbar, handsnickrad fasad i cypress, full av snickarglädje och skurna ornament. Medlemmarna i New Iberias fornminnesförening grät öppet när Weldon lät ett gäng halvpackade svarta män han hittat i en klubb på en bakgata riva huset med kofötter och yxor. Medan han...